Mic, mic, check, mic, check, mic, check.
Bop, bada, bop, 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 bop.
Välkomna till MMA-podden med Paul Levaje
och Zeb Zeba.
Nu har det blivit dags för kanske, jag tänkte säga Sveriges bästa MMA-podd, men jag tror vi ändrar på det här till världens bästa MMA-podd.
Yes, universums bästa MMA-podd.
Ja, men universums bästa MMA-podd kanske är bättre. Jag känner nästan 100% på universums bästa MMA-podd. Nej, men skämt åsido, nu har det blivit dags. Nu ska det diskuteras MMA. Men vi står inför ett stort dilemma här, kära lyssnare.
Yes.
Det finns ingen MMA denna kommande helg. Och det finns MMA däremot helgen efter. Och då är det helt plötsligt fullspäckat. Vi går från noll MMA nu i helgen till att ha både ONE FC, Superior Challenge och ja, får säga avrundningen av året med en tung PPV där tre stycken titelbälten står på spel. Men det känns ju liksom som att vi får ju hålla på typ både Superior och UFC till
tills de veckorna.
Till nästa vecka, ja. Så, ja, tack för att ni lyssnade. Det var ett trevligt avsnitt. Nej, men har det hänt något på, bara så här på din front, någonting inom din träning? Jag menar, du är ju ändå på, ja, på pankreas och vad är liksom, hur är surret och hur går snacket där? Jag tänkte, det är ju några som ska fightas i Superior och...
Ja, jag har inte varit på de passen, utan jag har ju gått på söndagarna då det är lite öppen mattasparring liksom för alla att köra klockan två på söndagar till allihopa. Nej, men det är väl så här, säger man, jag tror de som tränar ser man ju träna på liksom. Alla är grindar inför sina matcher. Pratade med Kalle i förrgår som berättade att han har ju varit sparringpartner åt Nico nu och att Nico sett väldigt, väldigt vass ut inför den här matchen och det är väl sista veckan här nu och sen så är det ju dags. Så jag vet inte, jag ser fram emot den här Superior-galan. Den verkar bli kul och jag tycker alltid det är kul med Superior-galor. Det är länge sedan liksom, de kör det här ungefär var sjätte månad och så man hypas upp lite när det väl är dags att se fighting på hemmaplan och de har tagit in mycket, mycket skandinaver, mycket vänner också som jag känner, Martin Hamlet, och det ska bli väldigt, väldigt kul att se dem matcha.
Jag har uppfattat att det är lite fighter som har gått om stöpet. Det verkar som att den här Nick Barner-matchen blir inte av, va?
Jag såg det igår på sociala medier faktiskt. Att den matchen, att de försöker matcha Irma mot honom istället.
Vad har hänt med Irmas motståndare? Vet du det?
Det har jag ingen aning om.
Nej.
Men det är alltid så här. Liksom, för jag tror att han hade väl också någon internationell kille de skulle flyga hit och... Man har ju ingen riktigt koll på vad det är som händer. Att de får bättre erbjudanden eller att de bara checken out. Man vet aldrig.
Ja. Nej, tråkigt. För jag var också helt inne på att de matcherna liksom var klara och satta. Så jag fick också frågan om det där. Och jag var så här, jag har ingen aning. Ja.
Det är stress för dem som anordnar galor. Det får man liksom inte sticka under stolen med. Men det är ju så här, folk hoppar av och du ska ändå kunna leverera ett fight card.
Ja.
Med tanke på att folk betalar ju för att se det och tv-tid så Babak jobbar riktigt, riktigt hårt här med sitt crew för att lösa det här, tror jag.
Det ska bli spännande att se vad de har för lösningar. Alltså det är, just nu så är det ju då, vad blir det, 12 dagar.
Och det skulle väl vara titelfight där också.
Barner var ju titelmatch mot, han är från Brasilien, va?
Exakt. Så allt kan ju hänt där.
Just det.
Vem vet. Så det är lite tråkigt att det inte blir om en titel, men jag tror de löser. Alltså folk vill ju bara se en underhållande match, det är det som räknas.
Ja.
Så hitta en underhållande motståndare, så blir det fireworks.
Ja, nej, men verkligen. Det ska bli spännande och vi kommer såklart att gå igenom mycket, mycket mer av Superior Challenge när nästa vecka kommer. Så jag måste bara tillägga, jag kommenterade ONE här med Panny i helgen och det var en riktigt bra gala. Jag vet inte hur många av er som såg galan, men jag måste i alla fall lyfta den sista matchen som var en Muay Thai-match i MMA-handskar där titeln stod på spel.
Och jag missade det.
Alltså vilken fight. Nej, den var grym. Alltså sista matchen tycker du ska se, titelmatchen.
Vet
var
du vad det var för Wicklas?
Nej, nu kommer jag inte ihåg. Kan det varit? Nej, jag minns inte Wicklas. Det var Nong Å ettan mot, och jag har tappat, samma peck.
Okay.
Samma peck Fairtex, Nong Å mot samma peck Fairtex, och Nong Å hade titeln. Samma peck var det utmanaren. Men alltså det var som att allting de skickade, vare sig det var slag eller sparkar, så var det baseballträn varenda gång. Bara bam, bam. Alltså det var, nej det var sånt skick i dem alltså. Riktigt bra match. Se den om ni kan. Jag vet inte om, ja nu har ju tiden nog gått ut, så det går inte, eller det går inte att se den på Viaplay. Men den här, jag tror de här går att hitta på YouTube däremot.
Tror jag också.
Alltså verkligen värt att kolla. Om ni inte har sett en One FC Mix Gala, kolla in den här titelmatchen mellan Nong Å och Samapek. För det är, det är en match man vill se.
Det är bra grejer.
Riktigt, riktigt bra. Så vi får se. Men du, det börjar också komma lite ut annonseringen här. Jag såg att Lina Länsberg har fått ny motståndare, och hon kommer att gå match i början på året.
Det ser vi fram emot.
Då är det dags för henne igen, vilket ska bli superspännande. Nu ska jag bara ta fram här, för att jag vill säga helt rätt namn på hennes motståndare. Där har vi det. Hon möter Sarah McMahon.
Just det.
Vilket ska bli superkul. Ja. Och det är då 25 januari som hon får gå den matchen.
Det är rätt snart.
Ja. Och det är grymt, för jag tycker att det är kul att se att hon börjar få, det blir liksom tuffare och tuffare utmaningar för varje gång. Och det sköna är ju det också att hon har gjort riktigt bra ifrån sig.
Mm.
På speciellt sina senaste två matcher tycker jag att hon har sett otroligt bra ut.
Och här är väl ändå lite utav ett namn också att få slå.
Ja, nej men verkligen.
Och det blir tufft test. Det är, Sarah är tuff brottare, stark. Mm. Kanske inte lika vass på händerna som Lina, men det blir stil mot stil kan man säga. Jag vet lite vad Sarah kommer vilja göra. Kan bli lite som förra matchen också. Det blir mycket burarbete, och Lina har ju visat varför hon kallas det elbow queen tidigare, och jag tror det kan vara en liten strategi här och skicka armbågar och skära upp Sarah lite.
Ja men exakt, jag kan bara tillägga det då, att Lina just nu är rankad 11 i divisionen, Sarah McMahon är 9. Så det blir ju återigen då ett kliv upp ifall hon skulle besegra henne, vilket är klockrent. Sarah McMahon är också tidigare OS-atlet. Hon tog silver i mellanviktsbrottning i damklassen 2004 i Aten.
Oj.
Det är nästan
original.
Din bakgata. Ja. Och jag ska plocka fram lite statistik här bara för Sarah McMahon lite snabbt. Hon har då 11 stycken vinster, en knockout, 5 submission-vinster, 5 förluster, förlorat en på knockout och 3 stycken på submission.
Var kom hon senast från?
Ja, det här förvånade mig, för så här trodde jag inte att det såg ut.
Okej. Hon har väl torskat
senast? Ja, 2 stycken. Ah. Hon har torskat sina 2 senaste, och båda de kommer via just submission. Innan det hade hon däremot radat upp 3 vinster. Jessica Ai, domslut, Alexa Davis, armtriangel. Gina Masani var det en armtriangel också. Mm. Men okej. 2 förluster i ryggen på Sarah McMahon. Ja.
Så hon kommer ju vara lite stressad.
Hon kommer ju fightas för att få behålla sitt kontrakt. Det är ju ingen,
men jag tror också att det tyvärr kan bli att hon gör en tråkig match. Bara strategiskt, bara vinst. Mm. Liksom vinn på decision kanske. Med tanke på att hon har en brottningsbakgrund så vet man aldrig. Det kan ju bli att hon bara försöker wrestle Effa Elina där och bara hålla och vinna på det sättet. Därför tycker jag att Lina ska vara förberedd på att det blir en clinch fight och ha alla vapen sharpened.
Det känns lite som att Linas senaste matcher har varit clinch fight.
Men vet du vad jag gillar med nu med Linas senaste match också? Att hon är väldigt bekväm där liksom. Hon vill inte uppstressa, utan hon vet att okej, jag hamnar här. Det är brottare, de trycker upp mig. Och så liksom slappnar hon av, låter dem trötta ut sig och hittar luckor där hon kan träffa dem med hårda tekniker. Så jag tror det kan bli en liten repris på senast. Förhoppningsvis tror jag att det blir en TKO här från Lina såklart.
Alltså det hade ju varit riktigt grymt. Jag har ju haft lite flax där och kunna följa Lina och få kommentera henne liksom live på plats. Mm. Och det har ju varit, alltså jag tycker hon verkligen bara har gått från klarhet till klarhet i de senaste 2 matcherna. Hon har sett så jävla bra ut. Jag har ju också Jag tror att alla vet att hon brukar kommentera lite MMA med mig till och från också. Men det känns som att liksom alla bitar är på plats.
Yes.
Det känns som att hon verkligen har liksom nu så här vuxit in i liksom MMA.
Men det, hon är bekväm. Ja. Det är i hela UFC-grejen där liksom, att så här, jag är hemma här.
Mm.
Jag tycker om det här. Och att så här, nu är det liksom, alltså man, hon ser bara bekväm ut, tycker jag.
Ja. För ändå, alltså Tony Avenger, det är ett namn liksom. Det är en tjej som hållit på otroligt länge. Hon besegrade henne. Missy Chason var ju då verkligen en up-and-comer. Mm. Vann Ultimate Fighter och många såg ju henne som den nya talangen som skulle börja klättra upp i rankingen. Och Lina var underdog i den matchen.
Mm.
Men ändå får hon till vinsten. De senaste två matcherna har varit domslut som har gått hennes väg. Hon förlorade senast i oktober 2018. Så det har varit ett bra år 2019 då hon har vunnit båda sina matcher.
Mm.
Nu får hon ju då kicka igång 2020 redan där i januari. Så det är... Fan, det här är spännande.
Det blir ingen julbord för Lina,
nej,
om andra ord.
Nej. Nej. Nej, det blir det ju verkligen inte.
Eller man vet aldrig. Ja. Jag vet inte hur pass mycket weight hon kattar. Det är en månad, ja,
hon får nog klippa lite. Men jag tror att så här, hon kan nog käka julbord.
En keto.
Ja.
Keto.
Jag tror att Lina kommer försöka julbord, men hon kommer inte få njuta av allt godis och sött.
Nej, precis. Det sockret får Akira.
Ja.
Trycker i sig.
Det var ju så här kul, för vi hade en arbetsträff.
Ja, var det med munkarna och...
Nej, det var inte den gången. Men, jag tror det var inte munkarna. Men däremot så fanns det en glassmaskin.
Oj, amen.
Så Lina gick fram och ville fixa glass till mig. För att hon skulle ju, det var innan hennes match i Köpenhamn. Stackarn. Så hon fick stå och fixa glass och hällde på massa stress.
Så du levde ett coach life, kan man säga.
Ja, jag hade det bra. Jag bara, men det är bara att köra.
Nu
är det dags för glass.
Hennes ranson också.
Ja, hon såg ju gladare ut än mig när hon fick göra ordning med glass. Så jag sa, det är nice.
Visualisera in det, va? Det är som att det är hennes egna glass.
Ja.
Det är bara att sista delen äta upp den så skippar hon.
Men du, har vi tagit upp ryktet om... För jag känner att det dyker upp så mycket nyheter, det dyker upp så mycket rykten, så jag blir så här, har vi pratat om Illyr och Derrick Lewis?
Nej, det har vi inte gjort.
Vi har inte pratat om Askrens heller. Och det hände ju nu i veckan.
Ja, exakt. Så det har varit mycket vi kan prata om då. Vad ska vi börja med, tycker du?
Ja, men vi börjar med Illyr.
Ja.
Nu... Så här, det här är ju då ett rykte, så det är inget liksom bekräftat, det har inte blivit officiellt, och det betyder då att
det, inte
det kan förändras.
Exakt.
Helt enkelt. Alltså det är ju en sån jävla tuff utmaning, alltså jag ska inte förmildra utmaningen där och glömma någonting.
Men jag tycker att Illyr är helt rätt.
Ja.
Liksom, du är lite gammal på den, liksom, du vet att så här, jag kanske inte har så mycket tid kvar, jag vill fighta, så varför inte bara ta de här matcherna och så här, fan, jag tror att Illyr ändå kommer klara, han klarar väl utmaningen, men det blir svårt. Han har all potential att göra det, men Derrick är ju ett djur liksom, och det blir en cool match, tycker jag. Den här matchen kommer man se fram emot. Jag tror många kommer vilja se den också, om det nu är så att den här matchen blir av, vilket vi hoppas.
Det jag reagerade på, det var lite när han fightades mot Blagoje Ivan av Derrick Lewis. Så var det att när han väl blev nertagen,
precis,
så hade han en ruggig förmåga att liksom explodera.
Exakt, det är den.
Och det var, alltså, jag vart chockad över, alltså,
boom,
han verkligen fick sån otrolig power.
Jag vet, och han hade ungefär det varje gång. Liksom han ligger och vilar lite, tar lite stryk och sen så bara kopplar han på det här djurigheten och bara exploderar upp och står och svingar vilda boxar liksom och skickar allt möjligt. Och jag tror att grejen här är väl att Illyr ska försöka hålla han nere, för Illyr har ju en tendens också att bli trött. Nu har han ju mer vikt också. Sen vet vi inte om det är på grund av viktnedgången som gjort att han har gasat lite, eller om det är någonting annat, bara konditionen. Så nu får vi se. Men jag tror att lyckas Illyr hålla Derrick nere, så har han alla möjligheter att vinna liksom. Men det blir ju svårt när, om Derrick får de här explosionerna, med tanke på att han kommer vara den större mannen rent fysiskt också.
Ja, han är ju 190 centimeter lång.
Yes, och Illyr är som mig typ.
Ja, 170 någonting va?
Exakt.
Sen tror jag också att Derrick Lewis kommer ju vara betydligt mycket tyngre med. Han kommer ju vara en större. Nu, kan du det exakta glappet i vikt på tungvikt, vad minimum till max är?
Nej.
Är det, men det är ganska högt ja. Spann va? Det är väl typ en 20 kilo eller? Mm. Jag vill minnas att det är något sånt.
Han kommer ju komma, jag tror att han kommer komma in så pass mycket större än, alltså än Ilir då, till matchen.
Lite stats på Derek då. Det är 22 vinster, 18 knockouter, en submission vinst. Han har 7 förluster, 4 av dem är via knockout och så har han då en submission förlust. Jag tänkte att jag skulle dra då lite av hans senaste
matcher. Jag tänker
matcher.
Mest räckvidden också. Det känns som att liksom han kommer ha en hel arm på Ilir. Men jag tror att Ilir ska tänka snabbhet här. Explosivitet, du är den snabbare fighten liksom. Försök komma in och till träff. Jag tror liksom blir det att de ligger och väntar och avvaktar gamla klassiska liksom, så blir det, då kommer det vara svårt att ta sig in på Derek.
Ja.
Just att han kommer med så här oortodoxa grejer, sådana här Mortal Kombat uppercuts och
liksom. Ja, och alltså han måste ju ta ner honom. Det, det är lite det som är grejen, alltså, om vi tittar på vad har då han för förluster. Jag drar några vinster bara så att vi vet. Roy Nelson var en av hans tidiga matcher. Shamil Abdurakhimov, Travis Brown. Sen mötte han Mark Hunt. Där var han besegrad i fjärde ronden då. Men sen radde han upp 3 vinster till. Marcin Tybura, Francis Ngannou i något som kan vara förmodligen historiens bästa MMA-fight ever. Och har man inte sett den, då ser man den igen och igen och igen och igen. Sen vann han ju en helt absurd match mot Alexander Volkov. Han torskade ju varenda sekund i den matchen. Men i tredje ronden, 4 minuter 49 sekunder, då är det en träff som skickar ner Volkov så att han ligger och sover. Det här ger honom en titelmatch mot Danny Cormier. Här för mig var det ju kanske inte så mycket frågetecken om det var Cormier Lewis som skulle vinna. Cormier vann ju enkelt i andra ronden. Sen mötte han Dos Santos, torskade den. Så här var 2 torskar på rad. Och nu senast då var det delat domslut mot Blago Ivanov. Alltså det är en obehaglig person. Derek Lewis är ju en riktigt obehaglig snubbe.
Ja.
Very scary. Men jag ska...
Alltså jag tänkte, det du nämnde där, Mark Hunt. Mark Hunt är ju typ lika lång som Ilir.
Ja.
Visst, han är ju bättre stående än Ilir, men där kan man ju kanske ha något att titta på, hur ingångar och hur han har löst det här med storleken kanske. Jag tycker det är en bra, alltså det är det här jag menar. Ilir tar sig an en utmaning, det är ju det. Och då tror jag att han får mer motivation med att träna med liksom hela, och att han höjer sig själv. För att det är en svår motståndare och ett namn, och liksom vinner Ilir det här, men då är du ju inne i heavyweight-divisionen och ett namn att räkna med, så tycker han ju helt rätt som ändå tar ett namn och ja, liksom testar sig själv mot det och ser.
Ja, men det är lite, precis det. Det finns verkligen inget att förlora. Här är nog bara allt att vinna. Han kommer från några förluster, och jag ska bara dra stats lite fort här på Ilir då. Nu är jag inne på Sherdog och kollar. Jag är inte, de här kan diffa något så inåt helvete vad gäller längder, så man får ta dem med en nypa salt, men det är i alla fall där jag tittar då. Han ska vara 5'8", 173 centimeter. Alltså är han så, jag är ju 172 själv, han kanske bara är typ någon centimeter, han är typ där va, mellan 75
sånt.
Där någonstans. 14 vinster, 6 knockouter, 4 submission vinster, han har 7 förluster, 4 av dem kommer via knockout eller TKO, och han har torskat 3 stycken på domslut. Okej, där.
Sen är frågan nu, hur pass stor kommer han vara i tungvikt?
Ja, det är det som är lite grejen. Alltså, jag har ju sett Ilir off-season. Det är klart att han är större, men det är inte sjukt mycket större.
Nej, och då är det också så här, då har han ändå tänkt på att så här, just jag får inte gå upp för mycket. För jag måste ändå gå ner när det är match. Nu är det inga problem. Och jag har några vänner som var nere och boxades i Malmö för några veckor sedan. Och sa att liksom Ilir äter. Han äter som en häst just nu. Det är stora portioner. Kanske han alltid gjort, men jag tror att han också gör det medvetet. Att så här, jag måste bygga på mig lite mer massa.
Jo, massa lär ju behövas. Däremot så kommer han ju också... Här blir det också en till grej. Jag menar visst, vi leker nu med tanken. Han behöver inte klippa vikt. Ger du honom bättre kondition eller inte? Vem vet?
Yes.
Men kruxet här också är att han blir tyngre.
Precis.
Vilket det är mer vikt att förflytta. Och det kan också påverka konditionen.
Absolut, och snabbheten.
Ja.
Men det är det, man får vänta tills matchdagen. Ja. Liksom. Det är spekulationer hur mycket som helst innan. Sen får vi se på matchdagen. Liksom. Man kanske kommer in och explosivaste Ilir vi någonsin sett. Det vet vi inte heller. just att han får liksom mer muskelmassa som han kan utnyttja också. Nej, ja. Bra match tycker jag. Cool match. Jag hoppas att den går igenom, att det blir officiellt.
Jag håller med. Mm. Det är en spännande match. Vad gäller Iller just nu då, han har två förluster i ryggen. Corey Anderson, domslut, och nu senast var det Volkan Ozdemir. Innan det besegrade han Tyson Pedro via domslut och han vann mot Ovincent Pro i första ronden. Mm. Lyckades strypa ut honom. Nej, men det ska bli spännande. Det är verkligen en intressant grej att se fram emot. Vi får se hur det går i tungvikt. Yes.
Det är väl i februari det jag diskuterar som att den ska vara...
Ja, någonstans där omkring.
Tror det är Jones Reyes kortet.
Mm.
Att det är det.
För den har väl blivit typ halvt officiell, va?
Ja, exakt.
Jag har inte sett att UFC har gått ut med den än, och jag är alltid lite försiktig tills jag har sett den officiella UFC-posten.
Men det är alla sneaky journalists som sitter på sina insiders info liksom. Så
jag för mig att det var Brett Okamoto som gick ut med den.
Och det
var alltså klar, det, och att det var per Dana White.
Ja, och sen är det ju så här.
Och han jobbar i ESPN.
Ja, det är den enda personen Jones har sagt att som är next in line. Liksom. Mm. Det är bara datum för fighten egentligen, tror jag. Att hitta ett rätt datum.
Rätt eller fel att det inte blev Corey Anderson?
Jag tycker rätt att det inte blev. Corey, du har en match till innan. Liksom. Visst, du imponerade nu, men... Det är du har imponerat en gång. Imponerat två gånger innan det är dags för titel.
Jag tycker Dana White sa det rätt om Corey Anderson. Han bara, ja, men om du slåss på det här sättet, ja, exakt, då kan vi definitivt börja diskutera. Jag tycker att det är, jag tror att vissa fattar inte heller den biten, utan det är bara, jag har vunnit. Men det handlar också någonstans. För att i slutet av dagen, det finns ingen rättvisa någonstans.
Nej,
kära vänner. Det finns ingenstans finns det en rättvisans grej i livet att det ska vara korrekt. Det händer inte.
Nej.
Om ni lever ett liv av rättvisa och alla omkring er har blivit rättvist behandlade, slå mig en signal på 070. Nej, men alltså det finns inte. Jag vet bara, när jag höll på med stand-up, jag gick med de här teorierna om rättvisa och hit och dit, och det händer inte. Det handlar om underhållning i slutänden. Yes. Så är det underhållning. Det handlar om att få tittarna. Jag just nu ser en match John Jones mot Corey Anderson. För mig personligen, den är svårsåld.
Yes.
Den triggar inte mig.
Nej.
Dominic Reyes, han är obesegrad. Ja, han gjorde en skitmatch mot Volkan Ozdemir. Men han såg jättebra ut mot Chris Weidman. Han såg bra ut innan Volkan Ozdemir. Han har precis innan Volkan Ozdemir. Han har själv sagt att han stack till ett annat camp. Kände sig off. Nu är han tillbaka. Han såg bra ut igen. Corey Anderson, det är en decision-maskin.
Yes.
Men han såg sjukt bra ut mot Johnny Walker. Det blev så här, uff, har han det här?
Exakt.
Varför har vi inte sett det här tidigare?
Men det jag menar, då blir det kul att se en match till mot en bra motståndare. Ja. Kommer du som den här nya versionen av Corey och liksom, absolut, då, då tycker jag du förtjänar en chans på titeln. Men just nu, du har vunnit en match liksom, på ett imponerande sätt.
Ja.
Så, nej.
Nej,
inte riktigt än.
Nej, jag håller med. Och jag tror att bygg då, ta... Nu torskade ju då Johnny Walker. Jag tror att hade Johnny Walker vunnit, jag har en känsla av att han hade gått före Dominic Reyes.
Jag tror du det?
Ja, jag får just för bara hur...
Och jag tycker inte Jan heller.
Nej, inte efter den där prestationen.
Corey mot Jan då, det är ju perfekt.
Ja, det tycker jag. Det kan
vinnaren där kan möta vinnaren.
Ja.
Jones Reyes, vilket säkert kommer vara Jones ändå.
Jo, jag får nog en liten liten känsla.
Eller, jag tänker Jones tänker ju för mycket på Adesanya just nu, verkar det.
Ja, jag läste den här roliga kommentaren att Adesanya har väl sagt att han bor gratis i John Jones huvud.
Och nu har ju Jones sagt att de inte ska höras förrän 2021 och...
Nej.
Ja.
Ja, men han är bra, alltså Adesanya. Fan alltså, jag sa det en gång i tiden att när vi hade Conor McGregor så sa att det är sällan man får se en sån här typ av storstjärna, kommer inte jätteofta.
Nej.
Helt plötsligt kommer Adesanya och så bara, fast hur fan stor är oddsen att vi prickar två såna här typer av larger than life karaktärer?
Alltså stjärnor, artister liksom.
Verkligen.
Mm.
Adesanya, han växte upp med mig redan när han gjorde debut och sen jag hoppade på hype-tåget direkt och han är grym, alltså. Jag gillar allt han gör. Han är en riktigt, till folk där ute som vill hålla på med det här, hålla på med fighting och vill göra sitt namn. Titta hur Adesanya jobbar. Han lyckas hålla sig aktuell hela tiden.
Yes.
Så fort Paulo Costa försvann, direkt började han hålla på och giddra med Joel Romero. Mm. Och fansen föll för det. Han är en super...
Och han giddrar fortfarande med Costa.
Ja, ja.
Och Costa, man ser att han tror att han lägger upp videos där han bara, ja. It's healed, it's healed. Mm.
Så jag menar, han är supersmart. Han håller sig relevant hela tiden.
Alltså, jag tycker folk ska lära sig av hans självförtroende. Mm. Han vet att liksom, jag kommer äga hela den här grejen. Och det är det han utstrålar. Liksom. Det är dominans. Och jag tror det är det som stör många också. Att, liksom den här, att han är lite nonchalant. Men det är bara ett tecken på att hans, alltså hur han ser sig själv, och han är medveten om sin egna potential, sitt mål, sin vision och sina skills. Och det tycker jag är det som liksom skiljer han. Det är just det här självförtroendet som Connor hade också. Att så här, de vet att de är där och att de är bäst. Det finns inga tvivel i deras huvud i alla fall.
Nej, jag tycker det var helt coolt när han var på MMA Fighting och blev intervjuad av Luke Thomas.
Mm.
För jag för mig att det här var när Ariel hade stuckit. Jag vill minnas att det är Luke Thomas som han var där med. Och han säger att jag har redan varit här flera gånger.
Ja.
Han bara, hur menar du då? Han bara, nej men i mitt huvud. Han bara, jag visualiserat att jag har suttit i den här studion flera gånger om. Han bara, du förstår inte hur många gånger jag har varit i den här intervjun redan. Han har ett tydligt mål. Han verkligen jobbar med ett mål. Han har en strategi om att nå dit. Och jag vill också slänga in en liten grej här nu. Det funkar inte att bete sig på vilket sätt som helst.
Nej.
Och då kommer då exemplet Colby Covington. Det är att göra en Adesanya fast på helt fel sätt och istället få alla emot sig på ett sätt. Han får fortfarande uppmärksamheten, men det finns ett genialiskt sätt att jobba från Adesanyas sida, medan den andra killen tar bara på sig och säger I am the asshole.
Alltså, Adesanya ändå sig själv.
Ja.
Colby tar ju an den här wrestling-
ja.
Personan, hans alter ego som är i liksom, för folk säger ju det att utanför kamerorna så är han ju definitivt inte samma person som han är framför liksom. Så det känns ju som det är en act, en wrestling act han lägger på liksom. Och det säljer ju USA. Han har ju mycket fans och många hatare. Och kolla nu, han går om titeln. Så det är, folk vill antingen se han förlora eller vinna.
Ja, men så är det ju definitivt. Så är det definitivt. Men Adesanya för mig, det är en liten så här mall för hur man ska kunna jobba.
Ja.
Det är några få som verkligen fattar den här riktigt fina balansen.
Och han är ju medveten om att inte göra dumheter. Han är väldigt strategisk liksom. Ja. Jag såg den här, vad heter han? Food Truck Diaries. Han och Brendan Schaub när de surrar. Och han är ju väldigt strategisk och medveten om allt han gör. Och har en plan med allt. Och det var det jag blev lite så imponerad av. Att så här, oj, den här snubben vet verkligen. Han har banat ut vägen. Och liksom, han låter ingenting rubba honom som person. Utan han vet vad han vill och det han vill göra. Och han vill liksom uppnå de här målen. Han har visualiserat dem. Och han har ju själv sagt att han har ju sett i sitt huvud 2020, han mot Jones. Och nu tror jag det var i Dallas va, de ska mötas. Han såg den stadion där och vaknade upp och bara, det är där vi ska mötas. Man får ju se, kanske nya, vad är det Conor kallar sig? När han,
Mystic Mac.
Exakt, Mystic Mac här.
Men båda jobbar ju med The Law of Attraction.
Yes,
det märks ju jättetydligt. Båda jobbar med en otrolig visualisering.
Och en otrolig analys av sina motståndare. Liksom, det är som Adesanya också. Han kan allt om sin motståndare. Som Jones också gör. De blir ju besatta av sina motståndare. Många säger, jag vill inte se, jag vill göra min grej. Medan de här killarna liksom, nej, jag ska lära mig. Jag ska kunna dig bättre än vad du själv kan dig själv. Så de har ju sett, de liksom studerar sina motståndare och kan varenda lilla grej de gör och liksom ser till och med karaktären de har liksom. Hur är det när du blir du arg, blir du rädd, blir du, och det är det de utnyttjar. Det var det han sa, att han kunde se på Whittaker bara på entrancen att han var spänd och liksom, det var mycket press på han själv, han försökte tagga till sig själv innan matchen, och redan då så visste Adesanya att så, men det här är min match, nu ska jag be nog skina, vilket han även gjorde.
Det är så roligt när du ser, för jag börjar tänka på en, det var en match på AK Fighting, nu kommer jag inte ihåg vad de hette, de som möttes, men killen går in, han står och hoppar och bara står och slår sig själv på bröstet, båda brösten, han är helt illröd över bröstet innan matchen ens har börjat. Jag säger till min polare, bara, den här killen har bränt en rond innan matchen ens har börjat, för han står och hoppar och drar igång publiken och boom, boom. när rond tre började, han var helt slut. Mm. Grejen var bara att han hade lyckats vinna de första två ronderna. Mm. Ja. Så han vann. Men alltså, det är ju en farlig grej ibland att gå in med den intensiteten. Jag håller med. Whittaker, det märktes. Mm. Det var inte den traditionella Robert Whittaker. Det var någonting annat i huvudet.
Och det är det han säger, han älskar press. Ja. Och just det här med att Adesanyas entrance där. Och jag tycker det är fett, för jag tycker så här, det påminner om Japan entrance. Du får visa din personlighet lite, du får visa vem du är som fighter, än att bara liksom själva fightingen, utan det finns ju mer utanför, och du kommer in, och det är liksom, du lägger din krydda på det. Och han sa ju det att så här, många tycker att man kommer in som en douche då och vill se det bli knockad, så det blir mer press på dig efter en sån entrance också. Och det är, han älskar ju den här pressen, för det är som Conor, de är ju vana, och de har ju sagt det själva att de thrivar under press, de blir bekväma med den känslan. Mm. Och det är det som gör dem farliga, att de liksom, desto mer press det är på dem, desto bättre presterar de, och att de kan hålla huvudet kallt och liksom bli, du kommer in i ett annat överlevnadssätt, att liksom, jag får inte förlora, utan det blir mer, jag får inte dö. Mm. Och det säger han ju också, att så här, det är på liv och död, och när du lägger mer press på det så blir det verkligare också.
Men jag fattar inte riktigt folk, för att så här, nu gjorde jag den här jämförelsen med den här personen på AK, men när jag tittar på Adesanyas entré, folk bara, oh, han kommer bränna så mycket energi på det här. Mm. Fast han gjorde egentligen ingenting. Han gick upp på händer en gång.
Ja, jag tror mer att det är en avslappning för han. Ja. Att säga, du vet, fan, jag har kul precis innan matchen. Jag tänker på någonting helt annat. Och det här är faktiskt något jag kan själv, så här, när vi var i Japan för första gången och Kalle hade fått sin första match i Rising där och hoppa in... jag tror det var som ersättare egentligen på 2 veckors varsel mot Vadim Nemkov, som nu kommer gå om titeln i Bellator. En av Fedors liksom protégés och hans nya hingst, om man säger så. Och det är klart det var jobbigt och nervöst. Och då så var det vi, precis innan vi skulle gå in, när vi står och väntar på att bli uppkallade, liksom, så står Rudimar Fredrigo, tror han heter, chutterbox-tränaren, och jag står liksom bara tittar på varandra, och så börjar jag se att Kalle är lite nervös, så börjar vi så här göra lite musik med händerna liksom, bara stå och klappa, och bara hela stämningen blir skön, och Kalle står och dansar, och liksom, jag tror att det är sånt som gör att pressen försvinner. Och det här var liksom, var det 5 minuter innan det är dags att gå in, och det är hans dröm som går uppfyllelse, fightas i Japan, det sitter 20 000 personer där på arenan liksom, och jag tror att det gjorde att han var väldigt avslappnad, och när det väl var match så var det bara så här kul och kör liksom. Du släpper mycket av de här tankarna och pressen och tyngden du har innan det är dags att leverera. Och det där är så här ett minne vi kommer ha hela tiden, just att hur vi var där precis innan och liksom står och dansar och bankar på allt liksom, och bara gör trummusik, och får han att koppla av och ha kul istället. Och jag tror att det är lite det som är viktigt, att folk, de sitter ju liksom redan när de kommer till arenan och spänner sig, och du ser i huvudet, det är match, och det bränner energi hela tiden liksom. Spara det till tillfället du är i buren. Då har du kanske 100% av den här mätan att leverera, än att ha bränt 30% och bara kommer in med 70%. Mm. Så jag tror att det är lite olika för alla fighters såklart, men jag tror att det är en viktig del att liksom inte bränna så mycket innan.
Nej.
Liksom ha fokuset i huvudet, absolut. Men just det här att du ligger och liksom känslorna och spänner dig och allt det här, låt det bara, du kommer ändå vara där i buren förr eller senare. Det är det som räknas, det du gör där. Allt innan är ju bara spekulationer och huvudet som spökar med en, om man säger så.
Nej, så är det. Du, vi ska spekulera i en match.
Yes.
Och det är John Jones mot Israel Adesanya.
Oj.
Okej, vi bygger upp scenariot här nu. Yes. Dallas, stort stadion, stor arena, 50, kanske 70 000 pers. Oj. Det är slutsålt. Israel Adesanyas, en av hans ytterligare visioner, har gått i uppfyllelse. Mm. Han och John Jones står mot varann. John Jones har ju såklart då vunnit matchen som han ska gå mot Dominic Reyes. Mm. Han har behållit sin titel, han är fortfarande the undisputed, med lite kontrovers. Han möter den unge talangen Israel Adesanya. Vad tror du om det här? Alltså förstå, här är ju en jättespännande uppbyggnad.
Yes.
För det är ingen som har trashtalkat Jones på det sättet som Adesanya kommer kunna göra.
Nej, men frågan är, jag tror inte riktigt det kommer nå, alltså ta på Jones på samma sätt. Jag vet att Adesanya säger mycket att han vill ju ha matchen nu. Alltså Jag vet inte alltså, det är en dream match verkligen, det är en drömmatch. Sen storleksmässigt, alltså Jones är ju större och kan ha bättre brottning. Det är ju det som kommer vara problemet tror jag i så fall. Jag tror att liksom, mäter vi bara striking mot striking så är ju klart Adesanya bättre. Men han saknar räckvidden här helt plötsligt. Jones är den större mannen.
För grejen där är ju den att Jones har ju också en förmåga att han vill visa sig bra i den andres gäng.
Exakt, det är ju den. Fan, du skulle inte förvåna mig om Jones väljer att bara köra striking med honom. Men jag tänker att...
Och de är jämlånga vill jag tillägga.
Med räckvidden,
båda är 193. Jag ska kolla räckvidd. Men de är båda räckvidd 80 tum på Israel.
Alltså jag vet att Adesanya säger ju någonting om att Jones och de vill ha matchen nu, tidigt. Och det är lite så här som han jämför det med när Canelo fick möta Floyd. Att de vill ha han innan han hittar rutinen och liksom mognar som fighter i UFC. Att Jones kanske vill ha matchen nu när Adesanya var ung än att ta den om 2 år. När han är liksom mera kött på bena och mer etablerad som en MMA-fighter. Men jag vet inte om det också bara är jidder liksom från hans sida.
Jag vet inte. Jag försöker bara få fram räckvidden här på Jones.
Mm. Jag tänker så här, det skiljer inte så mycket heller. Han sitter och kallar han för gubbe. Jag tror det är två års skillnad på de här två i ålder. Liksom. Så det är inte heller. Det är väl bara att Jones har en mycket mer erfarenhet inom MMA. Mm. Men Adesanya har ju det inom striking. Så. Men jag har lärt mig att man aldrig ska betta mot Jones. Det är ju det.
Nej, det är ju verkligen det som är...
Varje gång man har tänkt att så här, det är nu det händer, det är nu han torskar, så har man alltid liksom fått bita tillbaka där och bara fan, jag hade fel.
Men jag är lite det där, det är just det här med att Jones vill alltid gå in i folks... Alltså det står så här, som Jones reach, alltså nu fattar jag inte varför jag inte bara kan få fram statistiken för det.
Nej, men det är massa strul på sidan.
Den säger att den är mellan 75 och 78 inches.
Mm.
Men jag går in på Sharedog då och kollar. Så får
han
vi
har väl världens längsta armar. Liksom.
Jo, men sen är det väl det. Alex hade väl bättre räckvidd eller typ lika räckvidd med honom, var det inte så?
Ja, ingen aning. Men jag hoppas den matchen blir av. Jag hoppas båda bara vinner nu. Liksom, så att den matchen måste bli av. Att det inte finns något val längre. Så här. För jag tror att för någon en förlust så kommer inte den matchen bli av.
Nej, det tror inte jag heller. Båda måste fortsätta vinna för att det ska finnas det där liksom riktiga intresset och kryddan inför den matchen.
Exakt.
Men det är ju jävligt spännande. Jag tror att de är rätt jämna, men Jones kommer ju vara den liksom starkare. Mm. Det är han ju. Han är ju en viktklass upp av en anledning.
Och han vet att han kan ta ner honom at will i princip. Och liksom ligga Adesanya under så har vi ju inte sett han riktigt... Liksom hur han har klarat sig.
Nej,
speciellt
men
mot någon som jobbar som Jones gör från topp.
Ja, någonting som imponerar mig med Adesanya däremot, det är hans förmåga att förbättra sig från fight till fight. Han tar så stora kliv varje gång.
Mm.
Det har jag inte riktigt sett med en fighter.
Han säger det, han vill ju liksom, han vet vad han vill och han tar sig an allihopa. Och jag tycker Romero-matchen borde bli av.
Mm.
Han vill ju ha den. Romero vill ha den. Kör! Liksom. Visst att du har ju sagt du tycker inte att den har gjort sig förtjänt av den. Men...
Ja, men det är för att det är så jävla mycket förluster på Romero.
Ja.
Där kliver någon, alltså det finns en gräns för mig med rättvisa och inte rättvisa. Det ska inte bli helt snurrigt att en person som har en vinst på 5 matcher helt plötsligt ska få sin 3:e eller 4:e titelchans. Då blir det lite så här, okej, det här måste vi balansera upp. Sen om det är liksom det är title contenders, ja. Då kan jag väl tycka att det finns ingen direkt rättvisa. Men det ska ju inte gå att ett helt skevt håll. Att bara, han har torskat 5 matcher här. Igen, give him the fight. Dana, make it happen.
Alltså, jag tänker mest bara att det är den matchen som folk vill se också.
Den är intressant. Och jag hade skitgärna sett den om Adesanya inte hade haft titeln.
Nej, men
då hade jag nog varit mer benägen. Men jag får ett problem med att Romero ska få liksom en 3:e titelchans på att ha torskat.
Det köper jag 100%. Men också så här, alla andra är ju bokade för matcher redan.
Ja.
Hellre att vi ser att det sen här går matchen, att han står och väntar på att hitta någon contender, så blir det till sommaren. Och han är ju hel och vill köra liksom, fightas, och jag tänker det kan vara bra, bra mellanmatch. Sen skulle det nu vara så att han förlorar, ja, skyll dig själv, du ville ha den här matchen. Så det är lite det också, men jag tycker att så här, hellre att vi ser han fightas än att han står och väntar på någon contender liksom. Och som vi vet, UFC är ju inte så baserade bara på rankingen, vem som får gå om bältet och så vidare, utan de kör mycket, vad säljer pay-per-views, vad är intressant, vad kan vi sälja, och den här matchen kommer ändå sälja, och just med deras lilla jidder fram och tillbaks nu på sociala medier också. Så
jag ska kolla rankingen här i mellanvikt bara för det. Då har vi Adesanya, champ, Robert Whittaker, Paolo Costa, Yoel Romero i trea, Jared Cannonier finns det ett case för i sådana fall skulle jag säga.
Fast där har ju Adesanya sagt att han vill se Jared gå.
Vill se honom gå en match till. Darren Till har ju klivit upp, Darren Till har sagt att han vill möta Whittaker. Det verkar lite nästan som att de två har liksom kommit överens om att gå en match. Så vi får väl se om den matchningen blir av. Jack Hermansson, sen är det Calvin Gastelum. Båda de två har förluster. Vi kör en match mellan Hermansson och Gastelum. Skulle vara intressant. Shabazzian är ju en joker i leken, men han är rankad nia, så han behöver definitivt slå sig upp några platser.
Ja, inte än.
Men det, alltså, det, mellanvikten är ju spännande. När vi kommer upp dit så blir det ju spännande. Men det är ju ruskigt synd att Paolo Costa blir skadad.
Faktiskt. Alltså, det är typiskt. Alltid när det är sånt här så är det alltid man bara,
fan. Ja. För det är den matchen som skulle ha gjort. Så då hade Yoel Romero kunnat möta någon annan.
Han skulle kunna möta Cannonier.
Ja, definitivt.
Det och innan där kan man vara next in line liksom, beroende på hur det slutar.
Ja, men nu är det lite det. Alltså det är så mycket förluster på Romero för min så här, han ska få gå. Jag säger det, rättvisa och inte rättvisa, men det finns en gräns.
Yes.
Det finns definitivt en gräns. Man ska inte kunna kamma på sig hur många förluster som helst.
Nej, det förstår jag. Men jag vill bara se han fightas, det är ju det. Ja. Och liksom han är hel, han vill fightas och fan. Låt killen slås.
Ja, så alltså, om de inte har något annat att sätta upp.
Exakt.
Då är det ju liksom så det får bli.
Kan vi inte göra någon så här loophole? Det handlar inte om titeln, det är bara en superfight.
Men tror du att matchen blir av? Tror att det kommer bli
mot Jones? Som sagt, jag tror går båda, är båda obesegrade i år, så tror jag den kommer bli av. Jag tror inte den kommer bli av snart, men man vet aldrig heller om de kör något så här till sommaren liksom, skulle kunna också bli en superfight. Det är ju money, och UFC gillar money.
Verkligen.
Och Dana loves that money, så jag tror nog det finns stora möjligheter att den blir av.
4 inches längre räckvidd har Jones. Så är det. Det är 80 inches på Adesanya och det är 84 på Jones. Så han har längre räckvidd. De är däremot jämnlånga. Det är de. Så det är ju den där räckvidden. Alltså. Det har ju varit hans otroliga fördel långt in i karriären för Jones.
Så. Och sen när han sträcker ut fingrarna så blir den ännu längre också.
Ja, det är... Det är lite det.
Secret weapon.
Då är det helt plötsligt 85, 86.
Exakt, schmack.
Ja, kanske till och med 87, för han har ju långa fingrar också.
Exakt, riktigt långa.
Them long fingers. Nej, men det är fan alltså, det bäddar upp för ett riktigt spännande 2020. Det råder inget tvivl om den saken.
Vi måste ju prata om stackars Ben här också.
Ja, om där har vi det. Jag var nära på att gå vidare till lyssnarfrågorna. Hit us with Ben. Han har gått till pension.
Stackaren.
Jag la ju upp en sån här det var det och frågetecken. Och då började folk garva väldigt mycket. Jag fick många reaktioner på min Insta. Alltså, och det var inget hån. Många tolkade som att jag hånade honom. Men jag bara, nej, alltså, det är en fråga.
Det var det.
Ja,
han opererar väl höften liksom. Och ska operera höften och liksom, han fattar väl själv att så här, nej.
Ja.
Jag vet inte hur gammal Ben är. Hur gammal är han?
Jag ska kolla.
30 plus va? Du? 35.
Ja, något sånt är det ju.
Ja, nej, men det är klart. Och han, alltså det har inte gått så bra liksom i UFC.
Alltså
Dana fick rätt.
Nej, alltså det har ju inte.
Och sen vet jag att många surrar om
35.
Ja, alltså, hade Ben varit där för 5 år sedan, då hade han röjt. Men det är så här, man bara, hans skills är ju fortfarande, de borde ju vara bättre nu.
Ja.
Och de har inte räckt till mot den här toppklassen av fighters liksom, på den här nivån.
Nej, och alltså för mig, det är förlåt, men det är ju värsta slumpen att han vann mot Robbie Lawler.
Ja, jag tycker Robbie vann. Alltså, jag tycker de började bryta.
Ja, jag vet inte ens vad Robbie egentligen gjorde, att han helt plötsligt liksom slutade slå.
Hade han trodde väl han hade slått ut han typ.
Ja, alltså bara, nej.
För snäll.
Och sen kommer Masvidals hoppknä. Och sen möter han Damien Maia, stryper utan.
Men det är torskat på alla sätt i princip.
Ja.
Och jag tror att han fattar det själv och att han känner att hälsan går för det här. Och speciellt efter en sån här operation, då kommer det säkert påverka han. Han kommer vara borta ett år, då är han 36, ska han köra när han är 37. Nej. Liksom komma lite nyopererad och sen, nej. Alltså jag tror så här, absolut han kan vara kvar, men du kan inte möta, och du kommer inte bli champ och du kan inte möta någon som är topp 5.
Nej.
Du kan säkert grinda ut massa decision-vinster och TKO-vinster mot folk som är 15, topp 15 liksom, mellan 10 och 15 kanske, men och orankade, men jag tror att när du kommer upp där så tar du stopp för stackars Ben.
Jag har på riktigt aldrig förstått hypen runt Ben Askren. Alltså jag har verkligen aldrig gjort det. Jag har aldrig köpt det här. Det här är killen som kommer slakta GSP.
Ja, men det är väl för att han har sett så dominant ut i One mot motstånd som inte alls håller samma klass.
Nej, men det är ju det som är grejen.
Och då har du sett ut så här jättedominant och bara wow, vilken super wrestler. Men så tänker man så, jo, men vad är det för folk han har mött?
Ja.
Det är inte att du går och dominerar någon UFC liksom topp 10. Utan du dominerade någon okänd kille egentligen som fightas i Asien typ. Så jag tror att det har ju byggt en, just att han har varit champ där.
Ja, men det är ju tunga namn som har suttit och hypat honom. Alltså, det är ju som Joe Rogan också. Ben Askren, he needs to be in the UFC. Alltså, det kommer bli så jävla. Men okej, nu kommer han till UFC. Kanske för sent.
Han behöver vara där, absolut. För att han är ändå ett namn och liksom, du behöver vara där. Men när du kommer till testet, att så här, du ska också slåss. Och du ska också visa att du förtjänar att vara här. Och det har han ju inte levererat till. Så.
Nej, sen har jag inget emot Ben. Nej, jag tycker Ben är en skön karaktär. Han är rolig, jag gillar hans trash talk. Jag tycker det är skönt.
Jag skulle inte vilja se han kommentera eller bli någon sån där. Liksom, för han är ändå en karaktär. Och
ja, 100%.
Han ser ut som en karaktär också. Så det är...
Nej, jag tycker han är rolig. Så jag har inget så här... Jag har inget problem med Ben Askren. Jag har verkligen bara aldrig köpt hypen runt omkring honom. Det är det. Jag har tyckt att det har låtit som att han kommer in här och då är det liksom the great, förmodligen the goat liksom. Och så här, fast va?
Alltså sen är det ju matchningarna också såklart. Alltså jag tror, möter han någon som inte är jiu-jitsu super ace och striking ace, så bara någon annan brottare, så kanske visst han är bättre brottare. Men det är MMA vi sysslar med. Det är inte brottning, det är...
Nej, men verkligen. Och sen är det ju så här, det här är ju de testen han ska ha. Han ska ju inte komma till UFC och åka en räkmacka. För kommer man in med den här hypen, då ska man ha de tuffa testen. Jag kan tycka det också.
Du har varit champ liksom. Det är så här, ska du börja möta orankade? Ja. Du har varit champion. Det, på ett sätt så visar det också nivån organisationer och organisationer. Att så här, okej, men det kanske inte riktigt är samma klass på hur säger man? På championsarna.
Nej.
Då är UFC liksom number one.
Och nu finns det någon som sitter och säger, ja, men vad säger ni om Sage Northcutt som åkte på Deng i One FC? Vad säger ni om Eddie Alvarez som åkte på Deng? Och vad, liksom, vad säger ni om det då, era jävlar? Så säg något då, men säg något då.
Säg något då. Nu pratar vi om Ben. Eller hur?
Nej, men sen, det är ju klart, alltså det finns nivåer och olika grader. Och det är klart att det finns folk som kan åka över till andra organisationer och åka på däng där också.
Det är
också.
Klart, allt kan så hända. De slåss med tunna handskar. Ja. Det är så här.
Men sen är det ju det. Sage Northcutt kom ju inte med en hype. Ja, det är Alvarez.
Nej, och sen får man ju tänka vem de valde att matcha Sage Northcutt mot också. Man bara där så tycker jag att Sage Northcutts team borde säga vi möter Cosmo Alexander som är en striking ace. Stor kille. Vad är våran styrka? Striking. Okej. Kanske inte vill möta en superstriker.
Nej.
Vi såg vad som hände liksom. Och nu är väl stackan, fick ju käken bruten på flera ställen och borta.
Ansiktet brutet tror jag nog bättre att säga. Det var x antal bitar i inullet som pajade. Hans syrra gjorde för övrigt debut i One i helgen.
Är hon lika joked?
Hon ser, de är sjukt lika. Hon har bara ett mindre ansikte.
Så att någon klipp där de var barn när de gör volter och liksom. Karate.
Nej, men det märks att de har den bakgrunden. Ja. Alltså absolut. Nu var jag väl kanske lite förvånad för jag tyckte att hon hade kunnat gjort mycket mer. Första ronden hände ju allt. Alltså hennes motståndare var mycket kortare, ta ner henne. Sen i andra ronden känns nästan lite som att syster som heter Colby Northcutt med E, Colby, var lite nojig för nedtagningen kändes som. Så det blev liksom stående, höll det på distans. Men hon vann. Hon vann domslut och det var ingen liksom, tvekan på att det var hon som vann. Men de är jättelika.
Ja, nej, men vad säger man? Ja, it's the fight game.
Ja.
Det är ju det, och det kommer folk och det liksom, de försvinner och det kommer nya hela tiden.
Ja, definitivt, definitivt. Och det är många hyper man har sett som också har liksom, tåget har spårat ur på vägen, så det är inte helt ovanligt.
Exakt.
Lyssnafrågor. Ska vi rulla igång, för det har kommit ett, fick ett gäng och du hade också lagt upp.
Ja.
Det är någonting ruskigt frustrerande bara som har hänt med min...
med din Instagram.
Ja, men det är typ, när jag ska gå in och ta fram alla, då vill den bara få se om den kan hållas uppe nu. Så det gör den. Den brukar stängas ner. Okay. Den är grymt, den är kvar. Okej, då har vi här. Från Rennas. Sorry man, men jag kommer inte försöka mig på ditt efternamn nu. För det kan bli fel. Vilken var er första fight som ni kommenterade? Hur var det? Och jag antar att den är riktad till mig. Big fan. Tack så mycket, Rennas. Min första fight jag kommenterade, det var... Irfa. Jag kommer inte ihåg vilken Irfa-gala det var. Jag måste nog säga att jag minns faktiskt inte vilken den första matchen på kortet var heller. Men det var jag och Mange Sedenblad, så mycket vet jag. Jag vet att det var Irfa. Jag vill minnas att vi var i Solnahallen. Och det kändes bara jävligt grymt och naturligt. Och det var sjukt kul. Sen har det helt plötsligt bara blivit mer och mer. Och det var, alltså jag har aldrig haft en plan på att jag skulle bli MMA-kommentator. Jag har fått frågan, hur gör man för att bli MMA-kommentator? Om man ska gå min väg, då ska man satsa på humor och stand-up. Och brinna stenhårt för humor och stand-up, sen slumpmässigt ha en hobby som råkar vara MMA. Och att den helt plötsligt börjar öppna upp massa dörrar.
Universum som har vill att du ska vara kommentator.
Precis. Men det är så skevt, så jag kan dra den här summerande storyn ganska snabbt. Jag höll ju på med stand-up och humor. Det var där jag liksom, jag la allt krut. Sen satt jag med en deklaration det året. Och på den tiden, det var, jag kunde inte leva på någonting utav det. Utan jag levde som PT. Men när jag skulle deklarera så hade jag det året tjänat då 60 000 på MMA. Och jag hade tjänat 2 000 kronor på humor. Och då tänkte jag till så här, oj, vänta här nu. Tänk om jag börjar engagera mig lite i MMA. Vad kommer hända då om jag faktiskt liksom gör något? Och typ det året här för mig att jag till och med så här la ner stand-up och började väl lägga mycket, mycket mer fokus på MMA. Så där har ni min resa. Jag har den här. Det här är lite det vi var inne på tidigare. Det är från Freja MMA. Som skriver på engelska och säger direkt översatt så blir det så här. Irman Smajic är en topp svensk tungviktare. Vem vore det bra för honom att möta? Och här har ju då många gått ut lite som vi pratade om tidigare, att de vill gärna se Nick Barnö mot Irman Smajic.
Jag tycker det är en bra match.
Båda står utan motståndare.
Ja, Irman har ju inte så mycket matcher som proffs, och jag tycker så här, ta de matcherna du får nu. Och liksom, desto kändare namn, desto bättre att du har slagit. Så jag tycker den matchen borde lösas på Superior. Tyvärr blir det ju en match mindre då, för att de två möter varandra. Men jag tycker den matchen ska bli av. Det tycker jag. Just att han är tungviktare, och liksom, det är svårt att hitta tungviktare.
Ja, verkligen. Nej, det hade varit väldigt, väldigt kul om det. I alla fall, jag vill se de två slåss. Alltså, ja, och det, även om de möter varandra eller någon annan.
Exakt, missförstå mig rätt. Jag menar, det är inte svårt att hitta tungviktare. Det är svårt att hitta bra tungviktare.
Ja.
Du kan alltid hitta någon kille som bara kommer in och lite halvtjock och slänger över hans höger och sen torskar liksom influgen från någon, från typ, ja, något land där de inte har någon stor fighting-kultur heller. Så det är det jag menar med att det inte finns så bra tungviktare. De som är bra redan i organisationer.
Ja, exakt.
Men jag tycker den matchen ska bli av. Det hoppas jag att Babak och de löser. Sen vet vi ju inte. Barnö har ju fler matcher, om MMA-förbundet tycker att den matchningen är...
Ja, det
är exakt, mismatch, exakt. Men det tycker jag inte, med tanke på att Irman har ju... Han är väl världsmästare, va?
Ja, i amatör, ja.
Ja.
Det stämmer.
De är vuxna män, låt dem fighta.
Vi får se vilka beslut som tas.
Yes.
Hade du någon?
Eller ska... du kan köra en till här medan jag tar upp här.
Här har vi från Hanni Duckan som skriver, yes. Tror ni att någon någonsin kommer kunna ta 3 bälten samtidigt? Vem i så fall? Jag ser ingen just nu som kommer ta 3 bälten nu.
Nej, inte jag heller. Alltså jag tänker, alltså det, i så fall ska det finnas en till viktklass där.
Mm.
Mellan lätt tungvikt och mellanvikt och då tror jag det är enklare. Men just att glappen är viktig för stora för just 3 viktklasser. 2 funkar för folk går på den högre viktklassen då om de vunnit liksom, så är det ju närmare vad de går runt på normalt. Men jag tror att 3 blir, då får du gå upp också.
Mm.
Ja, det blir svårt. Jag tror nästan, det är typ BJ Penn har gjort det där. Han vill fightas i alla viktklasser från tungvikt till liksom featherweight. Ja. Lightweight, allt. Ja, det är bollar.
Ja, verkligen. Hade du någon?
Yes, här har vi en från Marcus Gren. Vad hände med Bea Malecki? Det har varit en hel del tyst om henne sedan Globen.
Ja, jag har ingen aning.
Inte jag heller.
Jag följer inte henne på sociala medier, så jag vet faktiskt inte. Men hon, det sista jag tyckte ploppade upp, om det var i min utforska eller att det var att jag såg henne på Facebook, var väl att hon var väl typ med Macy Jason i Staterna. Sen om det var någon gammal grej eller om det var nu, det låter jag verkligen vara osäkt.
Alltså det är ju så här. Vem vet, skador, allt möjligt. Ja. Hon är ju ändå signad. Mm. Förr eller senare får vi väl se henne igen.
Ja.
Jag tror hon också vill fighta sig än att låta det gå ett helt år innan det är dags igen.
Nej, men verkligen.
Så ja, vi hoppas att allt är som det ska och att hon får match snart.
Här har vi från Pergunta Me, nummer 10.
Oj, oj, oj.
Vad ska man göra en söndag morgon när det inte går UFC? Man tittar på en repris eller så lyssnar man på MMA-podden med Paul Irvaje och Seb Seba.
Exakt. Finns alltid YouTube och nörda in sig på MMA och allt möjligt.
Precis.
Kolla gamla matcher som du har missat.
Ja.
Classic. Classic fights.
Ja, kolla matcher som ni inte har sett.
Exakt.
Precis. Det är en klockren grej.
Ja.
Det är hur bra
som finns på YouTube också. När ja. Gamla, eller på Fight Pass och så vidare.
Ja, jag tycker man ska kolla in gamla Pride. Lära sig lite historia.
100%.
Okej, Flord 78. Yes. Man säger att det finns MMA sen UFC. Med det sagt, hur tror ni MVP klarar sig i UFC?
Michael Venom Page. Jag tror att precis som många andra så kommer han klara sig rätt bra mot ett, vad säger man, bredden av motstånd. Men när han kommer upp där till toppen så blir det svårt. För han har haft svårt mot dem som är bättre. Paul Daly, Douglas Lima, och det är sådana som visst skulle kunna vara UFC, men det är det jag menar då, när du får möta de som är topp 5, topp 10 i UFC, så tror jag det blir lite svårare. Den här stilen funkar ju mot folk som, alltså fighters som ingen riktigt har så stor koll på.
Nej.
Så blir det här väldigt surprisande, men jag tror att folk som är lite mer rutinerade och har fler matcher i bagaget mot toppmotstånd, så tror jag inte riktigt det kommer räcka hela vägen med att ha den här stilen han har. Då blir det nog en Douglas Lima replay. Om igen. Nej, men vi vet aldrig. Men jag tror ju att han skulle funka, hans stil är underhållande, men jag tror inte att han skulle bli champ.
Nej.
Nej.
Nej, jag gillar hans stil. Jag tycker han är bra.
Mm.
Jag skulle gärna vilja se han i UFC.
Absolut.
Jag är inte på hype-tåget på den nivån att jag tror att det är en titel som står på spel.
Nej.
Det är jag inte just nu, utan jag tror att det kan bli lite som Lima.
Exakt. Eller som Daily-matchen. Det var också så här, det var väldigt avvaktande. Det hände inte så mycket. Han respekterade Dailys händer för mycket. Och jag tror att när han får möta folk, han vet att okej, här kan det ta slut för mig.
Mm.
Då har han inte samma här självförtroendet att det liksom står med händerna nere och tanta folk och
nej.
På samma sätt, för du vet han att chansen att förlora också är rätt stor. Så nej, men han är underhållande.
Ja, verkligen. Liksom,
man vill ju se han få bättre och tuffare matcher, absolut. Gör någon co-promotion eller något, vilket som aldrig kommer ske mellan nu.
Nej, det kommer inte göra.
Önska.
Okej, jag har en till här. Andreas Viracki börjar med: tack för er podcast, alltid lika trevligt att lyssna på. arbetstid eller under hemmastädning. Arbetstid köper jag, hemmastädning, ah, det vet jag inte om du gör, men tack ändå.
Om han städar eller om han lyssnar.
Jag tror att det blir mer lyssning än städning. Jag tror att man slappnar av lite när man lyssnar och då får man lite svårt för att gå och putsa glas eller vad man nu vill göra hemma. Men han har en bra fråga här tycker jag, och det är då, skulle ni vilja se Edwards-bröderna tillsammans i UFC? Såklart inte mot varandra. Ja, alltså
ja.
Stort ja på den. Verkligen.
Det tycker jag.
Ja, enkel summering. Absolut.
Yes.
Ja.
Ja. J-A-C.
Har du någon som du ska slänga in där?
Jag har massa såna här, vem vinner? Den och den. Och
jag har också jag massa vem vinner, så vi
ni får vänta med dem tills det är dags att gå igenom de galorna. Det är liksom ett, två avsnitt bort, så får ni höra vem vi tror vinner.
Alex Quias däremot tar upp en bra. Vad tror ni om Mats Burnell? Han är grym. Det är nummer ett bara. Så jag tror inte så mycket det. Jag tycker han är grym. Känns väl rimligt att han blir erbjuden ett nytt UFC-kontrakt? Ja, jag tycker verkligen det.
Hur ser hans vinstsvit ut nu?
Han har väl vunnit alla. Sen han har ju tagit titel. Han har ju titelhållare. Jag har hört en grej. Jag gillar inte att rykten ska florera. Men jag har fått liten... andrahandsinfo, ska jag säga. Det är ingen inside-info, det är en andrahandsinfo. Ta det här med ganska många nyper salt. Men när jag hörde det så tänkte jag okay, oh shit, jag fattar, det kan mycket möjligt vara så. UFC har ju inte haft värsta, bästa relationen med Chris Cyborg, och jag tror att definitivt ännu sämre relation med hennes kille som är manager, och om jag har fattat det rätt så är han manager åt Mads Burnell. Så när Mads Burnell då väl åkte på torsk, då började de klippa liksom väldigt många av han Ryan Ellerbys fighters.
Okay.
För jag tror inte att de ville ha så mycket med Ellerby att göra. Om det är så, då hoppas jag att Mads Burnell klipper sin relation med Ellerby.
Mm.
För att jag tycker inte att han då ska ha en relation med en manager som gör att kontraktet kan ryka.
På grund av managern, exakt.
Yes. Så om det här stämmer, klippan, återigen, det här andrahandsinfo, det kan vara så icke sant, men det kändes som väldigt troligt när jag hörde det, så jag var så här, aha, okej, okay. För att jag tyckte att han blev klippt lite för
kan ju vara också. Relationen UFC inte vill ha med den managern, kanske är jobbig, vad vet vi liksom. Men det skulle inte förvåna mig om det kan vara så också.
Ja,
just eftersom han inte är ett stjärnnamn, att de är tvungna att ha honom, att säga, ja, men vi får stå ut med det här, utan nu är det så här, nej.
Ja. Nu ska vi se. Shit, här var jättemycket frågor från Mr. Ginger.
Mr. Ginger.
Nu ska vi se. Fan, det var den här, en kille som vill ha mycket statistik, alltså hur många ungefär lyssnar på podden i veckan. Jävligt grym podd, fortsätt så. Tack så jättemycket. Det kan man kolla upp om man vill. Det är ganska enkelt att googla sig fram till den infon. Jag brukar inte kolla, men däremot vår producent till och från skickar vår statistik till oss. Hur många väljer svensk kommenterad UFC framför amerikanska? Det är inte heller siffror som jag personligen får, och jag har frågat en gång har jag ställt den frågan. Det var väldigt, väldigt tidigt i vår UFC-sändning, och det enda svaret jag fick där, det var att den största majoriteten väljer svensk kommentering framför amerikansk. Det gjorde mig väldigt positivt överraskad, och det positiva är ju, det tyder på att vi gör ett bra jobb i sådana fall. Men sen har han den här, vilket blir kanske lite längre svar. Jag tror att jag har nog besvarat den här frågan några gånger. Men då skriver han, vad har ni båda för kampsportsbakgrund, kan vara intressant för oss att veta. Ja, men jag kan dra mig väldigt snabbt. Vad gäller min kampsportsbakgrund, så när jag var ung höll jag på med Aikido, och på den tiden existerade inte ens konceptet MMA överhuvudtaget, och definitivt inte i Sverige. Sen höll jag på med Taekwondo efter det. Jag tror jag höll på med det i cirka ett år någonting. Jag var ett stort, stort fan av Van Damme. Jag har alltid älskat kampsport. Men sen lärde jag ner det också. Min stora passion, som folk redan säkert har förstått, har legat alltid så här, teater, skådespeleri, humor. Det är där jag har gjort.
Men, spotlight.
Ja, jag tycker det är skitroligt. Men för mig har allt varit viktigt. Om ni har lyssnat på min egen podd, så brukar jag ofta prata om brytpunkter. Att liksom, om man älskar någonting så ska man ha någonting annat som man engagerar sig i, för att jag tror att det är den bästa balansen. Det var MMA för mig. Så när Ultimate Fighter säsong 1 precis hade slutat, en så jävla enkel riktlinje jag har här, då valde jag att se ikapp alla UFC-galer. Inte på grund av att Ultimate Fighter, utan bara jag hade precis splittat från en jag och min dåvarande tjej för jättemånga år sedan. Vi hade separerat. Så jag såg ikapp varenda UFC-gala. Jag tror jag snittade en UFC-gala per kväll. Jag började med UFC 1 och jobbade mig uppåt. Då tror jag inte ens de hade kommit till UFC 60. Det var ganska tidigt. Jag såg ikapp alla Pride också. Kollade ikapp varenda en. Sen låg jag i fas och sen började jag slaviskt följa MMA. Så det är typ det som är min story. Sebba.
Ja, oj oj oj. Ja, du har hållit på med kampsport hela livet. Alla möjliga stilar du kan tänka dig. Började med thai-boxning 98 kanske, tror jag. Något sånt. Gick över till, eller 97 tror jag, 96-97 började med thaiboxning under Christian Bergenhall. Tränade där 2 år som en snorunge. Sen började jag på Rickard Andersson ROBI år 98. Tränade där, gick med första BI-tävling 99 på Krugens Cup i Fryshuset, old school. Och sen så höll jag på med allt möjligt från boxning, fortsatte med BI. Sen var det ju MMA liksom det som var inne och häftigt, så var man tvungen att göra det. Var på VBC, fortsatte träna thai, började med MMA igen. Tävlade i MMA, 3 professionella matcher, 3-0, alla avslut. Och sen så skadade jag knät, var tvungen att vara borta 2 år, fick massa andra intressen, blev äldre, hittade andra meningar med livet, men MMA var ändå number one passionen, så än idag är jag involverad som manager och tränare, coach, och tränat och coachat alla möjliga i det här landet. Och ja, hoppas fortsätta med det tills dagen man lägger sig ner för sista vilan, om man säger så.
Ja.
Och det... tränar än idag. Och liksom, det är en liten sån här fix idé. Jag måste gå och träna med de här unga lejonen och lejonen som fortfarande fightas. Komma ner där som äldst på mattan och liksom. Det ger mig substans.
Äldst och dominera. Ja, men grymt. Jag har då ingen MMA-bakgrund liksom, i att jag har gått matcher eller så. Men det är ju också för att jag är lite för gammal. Jag fyller 41 somras. Men jag kanske ska...
Jag är 37 så...
Men jag kanske ska ta upp min MMA-karriär nu.
Eller hur?
Det kanske lika bra.
Sen är... Nej, det är ju... Det är den här seniorligan jag pratat om. Jag vill ju starta den här seniorligan liksom. För alla som bara slåss lite liksom. MMA är kampsport tycker jag att alla borde syssla med. Det är liksom, det ger ditt liv en helt annan mening. Så att alla där ute med kids, sätt in kidsen på kampsport. Bygg en bra grund, bygg en bra förutsättning för ett hälsosamt liv. Och liksom, in med det bara.
Ja. Du, jag gick lite live här på Insta samtidigt som du körde, och Karl Albrektsson skriver: vad leker han? Han äter buffé bara.
Coach life, det är det. Jag har ju liksom, jag började lite med det här uttrycket, och det har, jag vet att Andy Jingsby på Frontline Academy, deras striking coach, har anammat det här också. Coach life, efter vi var på en träningsresa tillsammans i Spanien, och det har hört till att är man coach och följer med så ska man äta och njuta av livet av att vara coach. Och det triggar och gör till exempel Kalle där riktigt sur när jag sitter och äter glass framför honom. Eller som nu senast innan vi var i USA, så kommer jag och Ludde in kvällen innan invägning och äter en stor pizza precis bredvid hans säng. Man ser han lider och han bara kokar inombords. Men det är ej. Vi alla varit där.
Men Albrektsson säger här att du äter bara pannkakor, och det är det jag vill minnas också att du åt. Det var bara du åt pannkakor hela dagen.
I USA, ja.
Ja.
Fast jag orkade inte ens äta dem. Så weak var jag att jag liksom åt halva tallriken.
Ja, jag hade fått diabetes bara att titta på den där tallriken.
Svullnade i liksom blodomloppet, kände du bara...
Freja MMA tycker att jag ska möta Dan Hardy. Fan, det är... Ja, varför inte?
Han pålade snurrsparkat Hardy.
Bam! Då jävlar.
Exakt.
Men grymt. För nu till er som hängde med oss på lilla Insta-liven, nu fick ni en liten inblick i hur slutet på den här podden kommer vara. Men då kan ni undra vad man har hört dessförinnan.
Jag har faktiskt en till fråga här.
Ja, kör.
När ska du prata mer om biohacking? Och det har jag redan gjort med Paul. För ett år sedan så var jag faktiskt med på din podd Öppet sinne och pratade om biohacking. Och jag tycker att alla ni får rewinda bak där och lyssna på det avsnittet. Så får ni en liten inblick i hur jag kände för ett år sedan angående biohacking. Så kanske vi kan göra om det här och föra hur jag känner idag och vad för nya grejer jag sysslar med idag inom det här.
Det kommer bli. Jag jobbar ju på att göra 100 unika intervjuer. Ja. Sen efter det, då börjar jag rulla in igen med lite repriser. Ja. Jag släpper väl avsnitt 92 här nu på onsdag.
Ja.
Då kommer avsnitt 92.
Och det folk kan göra också, det är att så här, vi har ju planerat att ha gäster här. Shoot vem ni skulle vilja liksom surra lite med, allt om det gäller old school fighters som är retired idag och vill komma in och prata lite om hur det var på deras era och så vidare, eller fighters som är aktuella idag också, eller bara kampsportsprofiler överlag som har något med MMA att göra.
Hör av er till oss på Instagram. Om ni följer oss på Insta, då får ni också hänga med på de här schyssta små mini-livesen som jag valde att göra nu för första gången här under sändning. Så det här är någonting nytt.
Få en inblick i våra skeva liv.
Ja, så nu, ni som följde med här, ni vet hur trött jag ser ut i den här instansen. Jag är supertrött nu när den här vintertiden börjar komma. Men, det här var veckans podd.
Yes.
Nästa vecka, då kommer vi ju att sitta och diskutera både Superior Challenge, vi kommer prata om UFC, 3 titelbälten står på spel.
Yes,
så gör er redo på att skicka in lyssnarfrågor, för nästa vecka tror jag kommer bli ett monsteravsnitt.
Yes.
För det är så otroligt mycket att täcka.
Yes, exakt. För det är väl 2 december då, tror jag. När vi ses nästa gång.
Ja.
Mm, då är snart årets slut till och med. Och december, det kryllar av kampsport. UFC, ja. Rising, Bellator. Alla håller galer. Mm. De vet, det är slutet på året. Det gäller att leverera klassfighting. Och så har vi svenska galer också.
Exakt. Mycket MMA på ingång. Så återigen, kära vänner, om ni gillar det ni hör, dela jättegärna här på era sociala medier. Hjälp oss växa, fick du frågan av Mr. Jindy där, hur många lyssnare har ni? Vi vill såklart ha mer och vi behöver mer. Ifall den här podden ska liksom kunna fortsätta rulla år ut och år in, då behöver vi lyssnare.
Yes, det behövs väldigt vi gör det här ideellt, gratis just nu. Så ni ska vara glada att vi är här varje måndag.
Ja, så hjälp oss växa och följ oss gärna på sociala medierna också.
Sabba.
Ja, och med de orden säger vi tack för den här gången.
Tack och hej.
Kul för att ni lyssnade när vi spred lite MMA-glädje i vintermörkret.
MMA-kärlek.
Precis. Så tack för den här gången, så hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi.
Hej då.
Ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.